Välkomna till dagens julavsnitt. Jag är döende i någon form av förkylning, bara ifall ni undrar varför jag låter så konstig.
Det är Guds rättmätiga straff
för Guds din, för mitt syndiga
din avgudadyrkan.
Precis, till våra två. Precis. Idag ska vi köra en slags lucköppning à la adventskalender-style, där vi kommer gå igenom en hel del grejer som har hänt på senaste, som vi känner att prata om men kanske inte nödvändigtvis lägga ett helt avsnitt på. Är det någonting som vi inte tar upp idag så låt oss gärna veta det i kommentarerna, så tar vi det nästa vända. Jag tänker att vi ska börja med det som jag har snöat in på det sista. Det är ju kriget i Gaza, Israel-Palestina-konflikten.
Nu igen.
Nu igen. Och jag har liksom bollat fram och tillbaka med mig. Alltså jag är ju på Israels sida, så enkelt är det ju. Men samtidigt som jag givetvis tycker det är otroligt tragiskt med alla civila som dör i Gaza. Det är alltid trist när civila dör i alla konflikter. Och det var väl bara det andra världskriget som var sista stora kriget där det dog fler soldater än civila. Eller var det första
världskriget? Det kan det nog säkert ha varit.
Ja, det kanske till och med var första. Ja. I moderna krig så dör det fler civila än vad det dör militär. Och ju modernare krigen blir, ju större blir den skillnaden.
Alltså, det är ju USA som har satt standarden här. Jag menar, det är inte varje dag ett bröllop.
Precis. Jag tycker det är magstarkt av USA som nu går in och kritiserar Israel för att liksom inte avsluta konflikten än. När USA ju har varit inne i varenda teater i världen i liksom 20-30 år.
Så ja, det enda som hände var att det blev lite mindre under Trump.
Ja,
nu
precis.
Är vi en ny demokrat och nya krig.
Ja, precis. Så jag tycker det är magstarkt av Biden och Blinken att liksom kritisera Israel för att liksom fortfarande hålla på inne i Gaza.
Låt oss kalla det Blinken.
Ja.
Biden kan inte ens kritisera sin se ut ur en blöt papperspåse.
Nej, men precis. Nog om det. I alla fall. Det som jag tycker är intressant att diskutera här då är ju inte... Alltså, vi kan alla vara eniga att Hamas är onda rakt igenom. De är terrorister och det kommer aldrig bli fred så länge som Hamas håller makten i Gaza. Det kommer aldrig bli fred så länge som PA sitter på Västbanken. För att ingen av de här organisationerna är intresserad av fred överhuvudtaget.
Men, jag tror att PA har en chans.
Kanske, men de måste rensa upp ordentligt. Som de har ju faktiskt tackat nej till de här fredsavtalen. Och det var det jag tänkte vi skulle prata om. Det är mycket diskussion fram och tillbaka om vem tillhör landet. Palestina var här först. Nej, judarna var här först. Jag kom fram till att jag bryr mig faktiskt inte vem som var där först. Alltså, efter att ottomanska imperiet föll och britterna och fransmännen tog makten över området, så styckades hela det palestinska protektoratet upp i en massa olika delar. Jordanien, Syrien, Libanon, Israel och Palestina. Och det är inte första stället i världen där man har liksom godtyckligt gjort kartlösningar för att stycka upp mark. Det har vi gjort över hela världen. Hela Europa är ju också uppstyckat. Alltså, efter Sovjetunionens fall så stycker man ju upp alla de gamla forna sovjetstaterna också för den delen. Så lite får man gilla läget att det här är den situationen vi faktiskt har. Och Israel kommer aldrig försvinna. Det är inte så att Israel kommer upphöra att existera imorgon. Det händer inte. Utan vi måste argumentera utifrån hur är det faktiska läget. Och Palestina fick en chans till en egen stat. Både 48 och också 60-talet, 70-talet, fram på 90-talet med Oslo Accords och på 2000-talet. De har tackat nej varje gång. Och dessutom som har varit involverade i minst 4 direkta stora krig med Israel. 48, 67, 73 och ja, om man nu säger 2008 också. Plus nu. Någonstans där så är det... Vad var det du sa om det här?
Vad? Jag sa ju att har man förlorat så har man förlorat. Land byter ägo när det är krig på gång.
Ja.
Det är bara då land byter ägo. Så enkelt är det. Det är det krig är till för.
Ja.
Och förlorar man krig så förlorar man mark. Så enkelt är det.
Ja.
Och har man då dessutom bedrivit anfallskrig åtminstone 3 av gångerna. Så är det ju liksom, ja, man kan ju då kanske säga att det första var ett misslyckat anfallskrig och den, vad blir det nu då, andra och fjärde gången det var ett stort krig. Varför att ta tillbaka det man förlorade i första kriget, så då hade man ett rättmätigt claim till det hela, bla bla bla. Men nej, jag vet inte. Alltså någonstans så är vi överens om Ukraina hade slagit Ryssland, och tågat in i Ryssland och ockuperat 40 mil in i Ryssland, så hade ingen protesterat över att det var ukrainskt efter det.
Nej, och kartlösningar alla 1947-48 är ju inte nytt i världen överhuvudtaget, som sagt.
Och... Nej. Alltså, jag kan sympatisera både med civila, och jag skulle aldrig önska krig på någon. Och jag spenderar ganska mycket tid med att tänka på hur illa det skulle vara om det skulle drabba oss här. Men det jag sagt, så förstår jag ju realpolitik.
Ja, precis.
Det är ju som att det är liksom bortskämda barn som inte får som de vill, och därför så skriker de och slår i bordet liksom.
Ja.
Gilla läget och gör det bästa av det istället. Ni kommer aldrig få tillbaka ert land, färdigsnackat.
Nej.
Hur ska vi lösa problemet?
Precis, och det här, from the river to the sea, betyder Israels utplånande. Det kommer aldrig hända. Utan det bästa är ju att försöka acceptera en tvåstatslösning. Det måste ju palestinierna snart inse också, för att det är bara ett spel med människoliv.
Det är inte palestinierna som bestämmer.
Det
är Iran med största sannolikhet som ligger bakom det här. Och det är de som har använt palestinierna som en bricka i spelet.
Ja.
Men alla som protesterar är ju nyttiga idioter. Det är liksom Irans världsbild. Det är ett problem.
Och det är det som jag tycker är det värsta. Att liksom det har varit, ja, det var lite sympati för Israel, en liten sväng efter 7 oktober. Men liksom de massiva pro-palestinska demonstrationerna, att liksom rektorerna för typ Penn University och Harvard inte kunde acceptera att uppmuntra till folkmord på judar skulle vara liksom mobbing. Det är bara, alltså det är vansinnigt.
Fantastiskt rolig sido. Let's have a sidebar på den. 3 Ivy League University presidenter eller rektorer. Ja, är det rektor man säger?
Ja, rektor.
Blev insläpade i kongressen och under ed vägrade säga att kalla för folkmord är harassment, vad blir trakasserier.
Ja.
Men däremot att säga fel pronomen till någon är uppenbarligen trakasserier. Det här är, världen håller på att hela sig. Nu fick jag åtminstone en av dem sparken. Harvard förlorade över $1 miljard i donationer. Och de säger att judarna inte kontrollerar bankerna. Och sen har du, vilken är den sista? Penn State, Harvard och... En annan sån Ivy League. Som alla har en diskussion nu om de här 3 kvinnorna. Det var ju självklart 3 kvinnor också.
Mm.
Och jag tittade på deras vittnesmål lite bara. Alltså, judars skymning. Riktiga såna jävla patikkärringar. Och sen sån riktigt ormaktigt beteende när de skulle argumentera sig ur det hela. Och sen var det ju liksom, ja, om den är specificerat och riktat mot individer så kan vi väl anse att det är det.
What?
Alla judar ska dö. Det är uppenbart riktat mot alla judiska individer.
Ja, precis. Och det är så här, men vi måste ta det från tillfälle till tillfälle. Men samtidigt är alla microaggressions per automatik mobbing. Ja. Oavsett vem de är riktade mot. Det är liksom om ett träd faller i skogen, ingen hör det, så är det fortfarande mobbing.
Ja. Så alltså det är ju, och detta blev ju helt uppenbart i och med det här. Att det finns en parallell moralitet som har genomsyrat våra universitet.
Ja.
Det är den jag har klagat på hela tiden, och nu är den verkligen ute i det öppna fullständigt. Att det skulle ta ett krig mellan judar och palestinier för att göra det, trodde jag inte när det här året började.
Det trodde inte jag heller, och det är ju genom våra institutioner och i all media. Det är liksom den långa marschen genom institutionerna. Att man så hårt...
Det är kampen om den kulturella hegemonin.
Ja, och att så hårt kritisera det enda demokratiska land i hela Mittösten där homosexuella har någon slags rättigheter, och stå på sidan av folk som begår grova sexuella övergrepp mot kvinnor och barn. Det visar ju att den här rörelsen
har ingen moral.
Noll.
Det enda som är rätt är det vi tycker, och allting som vi inte tycker är fel.
Ja. För att bara snabbt avsluta om Israel-Palestina-konflikten. Jag tror att det enda sättet att bli fred, det är om Hamas försvinner. Och jag är inte ens säker på om en tvåstatslösning finns på bordet just nu.
Jag tror att Gaza kommer bli annekterat av
Israel. Jag tror det också. Jag tror att Israel
finns
kommer
ingen, det finns Nej. Ingen annan lösning. Och sen två generationer så kanske de har lyckats lösa det här.
Det är ungefär vad jag tror också.
Det är mycket kortare än att låta det vara fem generationer till i samma stadium.
Jag tror Israel kommer fortsätta sakta men säkert byggnad för byggnad gå igenom hela Gaza tills man står vid Rafa-övergången. Sen kommer man samla upp alla överlevande och bussa iväg dem till stora läger där man kommer gå igenom varenda person för att se om de, vad de har för tillhörighet. Och sen kommer de inte bli insläppta igen i Gaza. Det är vad jag tror. Jag tror man kommer tömma hela Gaza på folk i stort sett.
Du tror verkligen det? Jag tror inte man kommer vara så drastisk. Jag tror de kommer göra någon form av förhör på plats.
Ja, det är möjligt.
Och sen, men sen kommer de nog att behålla military presence och ha riktig martial law.
Utan tvekan. Och det kommer vara stenhårt.
Det blir inga fler tunnlar byggda. Det blir liksom ingenting sånt.
Det kommer inte vara något sånt där. Det kommer inte vara några UNRWA-skolor. Det kommer inte vara någonting. Det kommer vara järnkoll på allt som försiggår på Gaza. Och om frågan är vad som händer på Västbanken, det beror väldigt mycket på hur islamiska jihad uppträder där. Om Israel
jag tror att de fattar att om de gör något så kommer det exakt samma sak hända med dem.
Ja,
det glansar off nu.
Ja, Israel verkar ha fått nog. Och att kalla det, alltså att Israel gick ut och kallade det för krig, det är ett stort steg för Israel. Man har låtit bli att kalla det för krig så länge. Och nu sa man det här krig. Kallade in alla reserver och liksom bara, och den här gången så verkar man också skita i vad världen säger, alltså alla FN-resolutioner, alla
till och med USA. Du har ju fullständig institutional capture av hela FN av muslimer i stort sett.
Ja.
Det är vänsterpartister och folk som stödjer muslimer som håller till i FN, alltså jag låter som Alex Jones, men vadå, hur många resolutioner är UNESCO mot Israel?
Jag tror det var 93 eller något sånt där sist. Så jag kollade det förra året.
Mot då folk som mördar?
Israel hade ju mer än, jag tror det var mer dubbelt mot alla andra resolutioner tillsammans.
Precis. Så det är liksom, ja jag förstår, de är onda, men det är, alltså det är bara djup. FN har tappat.
Allt.
FN har tappat trovärdigheten i den här frågan.
Och Israel verkar ju också ha tappat tålamodet med alla andra länder som kritiserar dem och säger liksom att minsta lilla ni kritiserar oss nu. Om ni inte liksom ens gör ett försök så slutar vi bara samarbeta med er.
Ja.
Det här är för vårt folk överlevnad nu. Nu är det slut på diplomati.
Det kommer bli intressant med tanke på att de har världens näst största techsektor.
Ja, det kommer bli väldigt, väldigt intressant. Världen kommer bli mer beroende av Kina.
Mm.
Ska vi gå över till ett annat fiasko lite snabbt här innan jag tappar rösten helt.
Vilket då?
COP28, det sista miljö-klimat-toppmötet. Det var nere i Mellanöstern. Ja, det var nere i Mellanöstern i, nu säger jag säkert fel, jag tror det var Dubai.
Säkerligen, varför inte i en oljeproducerande nation?
Precis, det verkar precis. Logiskt. Där man liksom istället... Det var så här små förändringar istället för att man ska liksom skriva att man ska avveckla fossil fuel, så skrev man att man ska göra ett bra försök att avskaffa det. Det är liksom, det tyckte alla oljenationer var bra nog, för då kan de fortsätta precis som tidigare. Kina lovade ingenting, Indien lovade ingenting, ingenting kommer förändras. Västländerna går hem och klappar sig själv på ryggen och tror att vi har åstadkommit någonting, och så flyger de hem i sina privatjet igen. Media kommer nu paradera runt det här som en total seger. Ingenting kommer förändras. Vi i väst kommer försöka fortsätta köra vår ekonomi, vår levnadsstandard och vår infrastruktur i marken för någonting som inte kommer ge någon effekt överhuvudtaget. Gratulerar, bra jobbat. Och det ser vi ju till exempel både i Norge och Sverige, att den gröna omställningen har ju fullständigt förstört vårt elinfrastruktur. Nu verkar det vara tomt i vattenlagen i Norge igen, så vi kommer få dyr el igen. Sverige har samma problem, för att Tysklands totalt fiaskopolitik gör att de måste köpa all vår el. Och så får vi köpa tillbaka den svindyrt senare.
Det kan inte bli så mycket bättre än det här. Alltså.
Nej, snabbt om det var att det var en professor vid NTNU. Nej, inte var det NTNU, rektor. Som det var två forskare där som kritiserade en sån här beställningsrapport av grönrörelsen som sa att kärnkraft i Norge inte skulle löna sig. De här två forskarna sa att den här rapporten är bara strunt. Det är klart det kommer löna sig, det kan vi visa här. Och då gick rektorn ut och kritiserade dem för liksom dålig forskningsetik. Och nu fick hon faktiskt gå För att hon kan inte göra så. Hon hade inga belägg. Hon gick ut och kritiserade på Twitter dessutom bara för att så hon var en sån här grön fanatist och hon fick faktiskt, hon avgick frivilligt, men vi vet ju alla vad det betyder.
Ja, ja, men jag säger det. Det ja, världen igen. Håller på att sakta att hela sig själv igen. Ja. Och sunt förnuft, låt oss inte precis. Gå så långt, men ja. I alla fall någorlunda ärliga saker.
Jag har fler belägg för det, så att du sen ska få liksom, knyta ihop det här med ditt white pill. Alla högerpartier tappar till SD i Sverige. Särskilt Moderaterna. Och Sverigedemokraterna är ju egentligen socialdemokrater. Det var de faktiskt här. Om man tittar på det i grund och botten. Jimmie Åkesson är faktiskt socialdemokrat. Gammaldags, klassiskt socialdemokrat. Men SD är det enda partiet som talar ur skägget. Och som säger vad som faktiskt pågår där ute. Och väljarna hoppar dit.
Yes, men skickade inte jag en väljarbarometer till dig?
För jo, det gjorde du. Och det var det som jag tittade på.
Yes, och det var det som jag tyckte var fantastiskt att fucking sossarna var uppe på 36% igen.
Ja, helt vansinnigt. Men det är ju på grund av stödröster från islamister.
35,7. Vänsterpartiet har gått något bakåt, 7,8.
Mm.
Moderaterna 17, SD 22,5.
Ja.
Men om man Liberalerna 2,7. Jag tror inte de kommer att vara efter nästa
gång. Nej, de har gjort sig själva helt irrelevanta. De hade haft chansen så många gånger för en klassisk socialliberal politik och bara misslyckats genom att bara sätta sig på tvären.
KD kommer inte få till någonting.
De har också gjort sig irrelevanta för att SD har tagit alla deras frågor och väljare.
Och problemet med det här är att Moderaterna och SD tillsammans blir inte stora nog, så det blir nog Socialdemokraterna nästa.
Ja, och det är för att Liberalerna inte vill bli omvalda.
Ja, de har väl någon form av, de är väl butthurt över att de är tvungna att samarbeta med SD. Tänk att få något gjort. Tänk att kunna få driva lite av sin egen politik. Precis. Det är det värsta svenska politiker vet.
Den här beröringskräcken.
Jävla spineless
mappet. Ja. Och att sossarna nu får skriva om historien i stort sett oemotsagda, det är också en skandal.
Ja, men hallå, de har ägt pressen i stort sett. Eller?
Ja. Och
att den ideella captionen av media är så pass stor att det spelar ingen roll att det finns 10 personer som säger sanningen. Alla andra ljuger så spelar det ingen roll.
Och sossarna sitter ju i samma båt med hela Ibn Rushd-sfären och alla muslimer. Ja. Och bara röstfiskar. De skiter fullständigt i om hela Sverige går i soporna så länge som de får sitta vid makten. Och jag menar, nu Henrik Jönsson gjorde en väldigt bra lördagsvideo om det här, om alltså de vansinniga sakerna där liksom föreläsare i berörst förespråkar barnaga, att kvinnor inte ska ha rättigheter och så vidare och så vidare.
Något bra.
Ja, just
det. Har de ju förmodligen där.
Ja. att han är El Hajj som liksom samarbetar öppet med Hamas får sitta kvar för att han drar in så många röster. Att Malmö, när det liksom är den värsta skandalen med antisemitism i modern svensk historia, istället försöker prata om islamofobi. Ja, men islamofobi är alltså vansinne, illamående blir jag av det här. Ja, det var
men det är not my problem anymore.
Vill du prata lite
flytta
om
white utomlands, pill? Mina vänner.
Precis. Vill du prata lite om white pill?
Nej, ja, det kan vi väl göra. Men jag skulle vilja bara säga att det verkar som att världen sakta börjar liksom förändra sig till ett bättre ställe.
Mm.
Det verkar som att folk, nu är det väl kanske för att jag tittar på väldigt mycket sådana videos och lyssnar på podcast och allting sånt. Men det verkar som att folk börjar sakta identifiera att ett av de stora problemen med det västerländska samhället är interaktionen mellan män och kvinnor.
Mm.
Och att detta leder till problem som det är nu. Alltså det verkar ju som, i alla fall i Norge, att feminismen har stannat av lite. Det blir inte så jävla mycket. Det är de här vanliga batikhäxorna och det får man väl stå ut med. Men liksom generellt sett, unga tjejer verkar inte vara så, de är inte alls på samma sätt som de var i den svenska universiteten, om vi säger så.
Nej, det börjar ju faktiskt bli mer så här nästan tradwife-stil på saker.
Mm. En av sakerna som har hänt är att folk ligger mindre.
Mm.
Eller en mindre del av befolkningen ligger. Det vill säga att fåtal män ligger med nästan alla kvinnor.
Ja, just
det är väl helt okej. Mm. Men effekten av det är ju att unga män kommer ha enorma problem. Vi får se vad som händer. Men generellt sett så har väl i alla fall röster börjat höjas om att det kanske är dags att lösa alla de här problemen. Och jag tror att mycket av det som flyter ovanpå här i hur världen ses och hur världssynen ses kan lösas bara genom lite enklare vardag för alla. Ja, men om alla har det lite bättre i vardagen så kommer världen bli ett bättre ställe. Jag är ju för att folk ska vara lyckliga. Jag tycker det är en viktig del av vårat samhälle. Att vi måste på något sätt sträva för att, inte för att göra några stycken människor mindre miserabla, utan vi ska lite utilitaristiskt tänka så att vi ska göra så många som möjligt och så lyckliga som möjligt. Det kommer sprida sig vidare automatiskt. För om...
Jag skulle vilja lägga in en passus där om att lycklig är inte detsamma som liksom uppfylld, eller vad man ska säga. Att många tror att man blir lycklig av att gå på krogen, men det är inte vad jag menar är sann lycka, utan liksom sann lycka är att du har driv och ambitioner och mål i livet. Och det betyder inte att du ska bli vd för ett stort företag, men att du har grundläggande saker i livet som du önskar uppnå.
Ja, för män, i alla fall för de flesta män, ska vi väl säga. Vi måste alltid säga den här passusen numera, det är bra. Det är ju som du säger, driv, vad heter det? Purpose, vad blir det på svenska?
Ja, syfte.
Syfte. Ett syfte är det viktigaste. Mm. Och sen så kanske det är lite jobbigt att gå till jobbet och ungarna skriker och allting. Men om syftet är att du får vara en bra far, så är du ganska glad ändå.
Ja.
Och det är det här som är hela idén med det. Att vi har en hel generation som har varit syfteslös. Mm. Och jag vet ju det, för jag var det själv. Alltså, och det är otroligt svårt att ta sig ur det. Folks mentala välbefinnande. För första gången någonsin, eller välbefinnandet gått ner för både män och för kvinnor sedan 70-talet.
Mm.
Så trots all frihet och alla framsteg vi har gjort så har folk blivit mindre lyckliga.
Mm.
Och för första gången, nu igen säger jag det, så är kvinnor mindre lyckliga än män. Och det är en enormt skifte. Så även att du har alltså typ 30% som är fortfarande oskulder vid 25 års ålder, så är de på sig hela taget lyckligare än kvinnorna. Som nu har fått alla rättigheter och skyldigheter som män hade innan. Det är en intressant observation.
Jag tror det har att göra med att kvinnorna försöker ta mäns väg för att bli lyckliga. Alltså det som gör män lyckliga är ju att ha ett syfte, men det är kanske inte det som gör kvinnor lyckliga.
Exakt. Och jag har suttit och smygtittat på en amerikansk feminist som heter Till Swan.
Mm-hmm.
Som är ganska, framförallt så är hon en biologisk essentialist, så hon är ju fienden till att börja med.
Ja, just det.
Och hennes första och största punkt är att män och kvinnor inte är samma sak. Och när vi försöker behandla män och kvinnor likadant så mår alla sämre.
Mm.
Och om vi ska kunna samarbeta och bygga ett bättre samhälle för alla, så det första vi måste göra är att vi måste skilja på de två och göra någon skillnad. Jag vet inte, det kan ligga någonting i det, eller jag tror ju detta.
Mm.
Och sen läste jag en annan studie som handlade om uppfostran av barn.
Oj, så pass.
Mm. Och effekten på långtgående mentalt välbefinnande.
Jaha.
Och vi har ju sett att det mentala välbefinnandet för den unga generationen har ju gått i golvet.
Mm.
Och det är ju, alltså, jag vet inte om det är så i Sverige, men i USA där jag har siffror från så tar var fjärde kvinna SSRI-mediciner, alltså antidepressiva.
Mm.
Var fjärde, 25% har det.
Oj.
Det är väldigt, väldigt högt. Och det generella ungdoms självmord, allting, skadebeteende, självskadebeteende har ju ökat. Så ungdomarna mår inte bra. Men där de i alla fall såg var att de byggde någon sån... Det var till och med, nu ska vi se här, vad heter de nu igen? Rasmussen var det. Så det var ett opinions... De ställde det var bara 1000 personer i och för sig då, men det är en ganska stor sample size. Och idén var ju då att de skulle identifiera några beteenden som då skulle vara bra för... Eller de satte lite olika beteenden och så korrelerade de det med hur barnen i samma familj rapporterade sin mentala hälsa då.
Mm.
Om du förstår vad jag menar.
Mm.
Så föräldrar och barn tillsammans gjorde de här intervjuerna med, och sen så satte de upp dem på en skala som var liksom bra beteenden, dåliga beteenden. Och sen på en skala mellan 1 till 100 eller någonting så. Så ibland, om det då hamnade mellan 40 och 50 så var det inte så bra, och hamnade det mellan 70 och 80 så var det ganska mycket bättre. Men i alla fall, och det de hade var conservative, centrist, liberal och very liberal.
Mm-hmm.
Amerikaner, självklart så är det de här sakerna de har. Och den som fick den sämsta utfallet för mental hälsa var inte very liberal, men liberal.
Huh. Okay.
Vilket var, jag vet inte varför det var så riktigt. Det framkom inte riktigt av det här. Men de spekulerade i att det var för att det varken fanns total frihet eller gränser. Utan nej, just någon sån mellanting. Mm. Och konservativt skårade bäst. Ja. För att de hade tydliga gränssättningar och bla 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 och allting det här. Och det ökade då till exempel... det minskade antalet bråk man hade i familjen, och det ökade välbefinnande för barnen och respekten och allting, bla bla bla, allting sånt där. Så allt, det är ju konfirmationsbias det här i det, eftersom det är ju precis vad jag har trott hela tiden, så man får ju se upp med det. Men i alla fall, så typ uppfostra era barn.
Ja,
det verkar faktiskt vara en viktig del i det hela, för deras egen hälsa, inte för eran hälsa, utan för barnens.
Och alla de här som säger att ja, men barnen själv vet bäst om. Nej, det gör de faktiskt inte. Sluta. Barnen har ingen aning.
Barn har ingen aning.
Nej.
Barn kan inte ens bestämma om de ska ha en päronglass eller en apelsinglass.
Nej, precis. Precis.
Det kan bli så att det blir gråt i vilket fall som helst.
Precis. Det är dock, vad var det du pratade tidigare om, det här med white pill?
Ja, det är ju det jag säger, att jag tycker att det verkar som, om man följer media nu, att allting verkar bli mer normaliserat, att vanligt jävla sunt förnuft verkar komma fram, till och med i svensk media. För låt oss kalla en spade blivit lite än det. Om Jimmy Åkesson går ut och säger någonting, så är det inte fulla drevet, och det första reaktionen är inte att alla tidningar skriver att han är rasist och vill mörda alla muslimer.
Nej.
Och det är på något sätt... Det är en ganska stor skillnad om för sig 6-7 år sedan.
Absolut, absolut.
Då det var 2016 var nog höjden, punkten av den fullständiga capturen. Och jag vet inte om det är för att folk har, för att printmedia håller på att dö, och de har fattat att de måste kanske försöka närma sig vad folket faktiskt tycker i det de skriver, för att inte bli helt irrelevanta. Men det är också sådana saker som att... alltså transfrågan, det som är det viktigaste nu är att man har börjat håna dem. Mm. Nu finns det en kanal att håna dem på, och det är Twitter. Mm. Ingen tillåter att ta bort det. För det var en av de viktigaste grejerna för att det här överhuvudtaget skulle kunna komma framåt. Kommer du ihåg det?
Mm.
Det viktigaste, man fick inte håna de här människorna.
Nej, just det.
Man fick inte göra parodi på det. Man fick inte visa hur fånigt det var.
Mm.
För det är det farligaste. När man blir utpekad som fånig, då, alltså alla förstår ju att ingen kan argumentera sig ut ur feminism liksom, för det är en fånig låtsas ideologi. Men om man inte får göra narr av feminism, då är det ingen som säger emot liksom. Och nu ser man det här, och alltså Elon Musk köpte Twitter, det har gjort en, alla är ute för att förstöra honom nu, plötsligt.
Till och med LO i Sverige.
Dåliga saker.
Till och med facket i Sverige.
Ja, precis. Ja, men det är Tesla. Det är Jesus. Bara gå med på ett kollektivavtal. Det är så det funkar i Sverige. De har strejkkassa till 2050, så jag tror att det kommer hända någonting.
I Sverige bestämmer facken med järnhand. Det är bara acceptera.
Ja. Det är bara så det är.
Vi lever i en totalitär diktatur på jobbmarknaden i Sverige.
Ja. Men alltså grejen är så här. Så fort du får facket på din sida, så tar du med fackpamparna ut på ett par stycken middagar på din jakt. Och sen så har du löst alla problemen. Hallå liksom. Spelet som det är liksom.
Det är bara lite knas att du måste vara medlem i Socialdemokraterna för att få bli fackpamp i Sverige.
Varför tror du de har lyckats hålla sin makt?
Ja, det är klart. Det är klart.
It's a multi-pronged attack.
Ja.
I det här så ser jag ändå det, och det är som jag sa också, det här med Harvard och alla de här, de kom drivlande med sin ideologi att det är skillnad på vilken färg det är, om det är judar eller om de är palestinier. Och så. Nej, moralitet är universell, och det gick verkligen ut till massorna för att det liksom, man kan inte, det går inte att argumentera sig ur det här. Om en sak är okej, så måste den andra saken vara okej, för äpplen är äpplen och päron är päron.
Så tror du att 2023 alltså var året där det började vända?
Jag tror 2022 eller 2021 var nog peak woke. Då var det var både woke och pandemihysteri.
Ja,
Och
så
efter
vi.
pandemihysterin så i alla fall, jag tror att omedvetet att folk fattade att alla ljög för dem.
Ja.
För plötsligt så var det var ingen pandemi. Det var ingen
Nej.
som dog. Vad är det här? Det var bara gamla och sjuka. Och alltså att det strök med typ 2 miljoner feta amerikaner. Ja, det är väldigt sorgligt. Men hade de inte ätit så dåligt och kanske tagit lite D-vitaminer och rört på sig så hade det inte varit så
Ja,
illa.
så om vi ska titta framåt mot 2024, vad tror du det året för med sig?
Är det val i Sverige? Nej.
Nej, i USA.
Ja, i USA, om de inte burar in Trump så vinner han. Jag har sett det som du. Du har ju, vad heter han då?
Ja,
Vivek
just det.
Ramaswamy. Han verkar ju vara väldigt spännande. Jag har aldrig sett någon ta en sån fet skit på TV-moderatorerna som han
Nej.
gjorde. Men, eller ja, Trump har väl gjort det. Men det jag menar är att
Så tror du att
det
anti-woke-rörelsen
verkar.
eller verkligheten kommer börja slå tillbaka nu då? Mot...
Ja, men jag alltså,
Eller är det för sent?
både Trump och Vivek har så mycket pengar att de behöver inte ta pengar från etablissemanget och är därför i mina ögon mycket bättre än etablissemanget. För den stora faran är etablissemanget.
Ja, Europa, är det
Den
kört
liksom
för... Ja.
ansiktslösa massan som kontrollerar byråkratin.
Ja, Europa då, är det kört?
Europa är kört, men det kommer ett väldigt trevligt budskap från Nederländerna. Och det är att parlamentet röstade väl igår igenom att de ska gå ut ur EU, tror jag.
Ja, kul. Det har jag inte fått med mig.
Eller kanske, jag vet inte om det var det, men de röstade för att de ska börja undersöka och göra det i alla fall.
Vi
För det finns ett
hoppas.
majoritetsstöd för att gå ur EU i det holländska parlamentet. Och det som
Ja.
hände i Holland var ju att de började köra full globalism och sen råkade de förlora alla val. När vanliga bönder sa, men vi då? Och
Ja, just det.
folk stöttade dem liksom. För att det var,
Ja.
ja, din lokala bonde. Folk kände varandra liksom.
Vi kan alltid hoppas. Då blir det kanske ett bättre nytt år än vad 2023 har
Ja,
varit.
jag tror att en av sakerna som kommer bryta EU är om Tyskland legaliserar marijuana.
Ja, absolut.
För ingen annan kommer göra det.
Nej.
Och då kommer det bli väldigt svårt att ha en inre marknad. Om du
Ja.
plötsligt kan åka ner till Tyskland och handla 50 kilo marijuana och sen åka upp
Oh,
hit.
ja.
Legalt.
Ja. Absolut.
Det kommer spräcka den inre marknaden. Tullstationer kommer att komma överallt.
Ja, det, jag tror du har en poäng där. Har du någonting mer att ta upp innan vi rundar av för året?
Det är jul.
Ja.
Så krama era nära och kära och
Ta hand om er.
drick med måtta.
Ja.
Ska ni ta droger, ta hälften, vänta en halvtimme och ta resten.
Bra. Bra råd. Ha det så fint, så hörs vi.
Ha det.
Tack för att ni har lyssnat på dagens podcast. Har ni frågor så kan ni mejla oss på skäggetpodcast@gmail.com eller lämna en kommentar i kommentarsfälten på till exempel YouTube, Facebook eller andra sociala plattformar. På återseende.